Välkommen till del 2 av Coach Meet Coach med Sven-Göran Eriksson. Jag är glad att kunna presentera Folkspel som samarbetspartner till Coach Meet Coach. Genom att låta hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet så vill ideella Folkspel bidra till växtkraft och till att göra Sverige bättre för alla. I det ingår att stödja framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Folkspel, allt överskott till Sveriges föreningar. Tack för det. Nu kör vi vidare. Då kommer vi till ett kapitel som vi brukar kalla för fem snabba svar. Och här får du inte tänka allt för länge, utan du ska bara välja lite spontant sådär snabbt. Portugal eller Italien?
Italien.
Rött eller vitt vin?
Rött.
Sven-Ingvars eller ABBA?
Sven-Ingvars.
Maradona eller Messi?
Messi. Nej, förlåt, Maradona.
Maradona. Mårbacka eller Rottneros-park?
Rottneros-park.
Rottneros-park. Och det ligger ganska nära här där du bor.
Jajamän. Ja.
Härligt. Du, att vara ledare handlar ju väldigt mycket om att skapa en gruppdynamik och en team spirit i gruppen, i laget, i omklädningsrummet. Har du något speciellt knep som du har använt där du får ihop gruppen till att bli en väldigt bra teamanda, med en bra teamanda?
Nej, speciellt vet jag inte, men jag tror att när du börjar jobbet så ska du komma in på att skapa stämning, hur man gör. Mm. Och du ska göra väldigt tydligt och klart ifrån dig att du kan inte göra det själv om du inte får hjälp. Det finns ju tränare i världen som kan skapa på egen hand. Du måste ha hjälp av spelare, biträdande tränare, hela staben och så vidare. Och det finns ju massor med exempel på tränare som säger jag gjorde det och jag har gjort det och jag har byggt det här laget och så vidare. Men det är aldrig jag.
Nej.
Utan det är vi.
Det är vi.
Och det är vi som ska göra det, inte jag som ska göra det. Utan det tror jag är viktigt. Mm. Och just det som jag var inne på förut. Se till att alla respekterar varann i gruppen. Mm. I hela den stora gruppen, inte bara i startelvan eller de 23 spelare du har.
Har du några konkreta exempel på saker, aktiviteter som du brukar använda för att få ihop gruppen på ett bra sätt?
Jo, jag har nog varit med och gjort såna här konstiga lekar och grejer man hittar på. Men jag vet inte om jag är för gammal för det. Det är liksom ingenting som jag har sagt att nu ska vi åka på en sån här resa. Och... Men det är säkert bra, va? Men det ligger efter min tid på något sätt. Så det är ingenting...
Du har jobbat mer fotbollsrelaterade.
Ja, det skulle jag påstå att du... Du är ju tillsammans med de här, om du är en proffsklubb på hög nivå i Sverige eller vad det än är. Så är du tillsammans med spelarna varje dag. Och du reser ju tillsammans, du bor på samma hotell när du spelar och så vidare. Så att jag har alltid varit av den åsikten att ta inte in dem om det inte är nödvändigt. Nej. Vi är tillsammans och gnager på varandra. Nog ändå.
Men ord som jag hör här, som du nämnde, det är kommunikation, det är respekt, det är relationer.
Ja,
det är enkla basic saker som du så att säga, alltid har haft som dina fundament i att skapa bra lagande och team spirit i dina grupper. Upplever du som skillnad mellan klubblag och landslag på detta?
Ja, det är ju lite svårare i landslag eftersom du har spelarna så lite tid, va? Det är svårare att lära känna dem snabbt. Det är det. Men principen är ju densamma ändå, va?
Fick du på något sätt känna i England att det blev en Manchester United-gruppering och en övrig gruppering? Eller fick du arbeta för att slå sönder det? Eller var det ingenting?
Jag upplevde det aldrig, men det har kommit ut efteråt, många, många år efteråt, att Vissa kände av det, säger de. Om det är en ursäkt eller inte, det vet jag inte. Men jag hade aldrig den känslan, därför att Frank Lampard, Chelsea, Steven Gerrard, Liverpool, Beckham, United, Real Madrid. Och jag trodde hela tiden att de här kommer ganska bra överens. Men vem vet, kanske lite avundsjuka då och då. Men aldrig någonting som jag märkte. Och jag tror definitivt inte att det var någonting som gjorde att vi inte gick till final.
Nej. Men du behövde inte ha några aktiviteter eller åtgärda den saken som säger att du kände att fanns en United-grupperingen är för stark. Här måste vi döda den på något sätt.
Nej, det gjorde jag inte. Men engelska fotbollsspelare är ju inte som italienska eller svenska. Italiensk fotbollsspelare, de kan ju sitta vid ett bord, dricka kaffe och prata i 3 timmar. Mm. Prata om allting viktigt eller ingenting. Mm. Det klarar inte en engelsman.
Nej.
De klarar inte att vara sysslolösa.
Nej.
Så första resan vi var på, så ja, första lediga eftermiddagen var det väl. Så kommer Beckham till och sa, får vi tillåtelse att gå ut och shoppa imorgon eftermiddag? Sa, shoppa, vad fan?
Vad fan ska ni shoppa?
Ja. Och då ville de alltså gå ut på en sån här shoppingcenter.
Mm.
Men då måste de ju alltså ha lite säkerhetsvakt med sig på grund av Beckham och dylikt.
Ja.
Men det ville de göra. Och det får ni väl göra om ni vill. Men jag blev helt chockad nästan. Mm. Att en fotbollsspelare ska ut och shoppa, det var ju inte van vid från Italien.
Om du tar så här Manchester City-tiden och Leicester-tiden, vad det gäller gruppdynamik, team spirit kontra tiden exempelvis Italien och Portugal. Upplevde du det som på något sätt annorlunda i hur du arbetade med att få ihop team spiriten?
Nej, det skulle jag inte vilja påstå, utan det var nog samma inställning jag hade och... Sen beror det väldigt mycket på vad du har för spelare. Va?
Mm.
Jag tror att är du i en klubb ska du se till att du har rätt spelare.
Mm.
Sälj dem. Skänk bort dem om det inte passar in.
Mm.
Och ett landslag är det mycket enklare. Ta inte ut dem bara.
Nej. Nej, men det är jättebra. Och då är vi naturligtvis inne på ett ämne som vi har nämnt ett antal gånger hittills redan. Det är det här med lagkaptenerna. Och en lagkapten har ju en väldigt, väldigt viktig roll hos en tränare. Att du har en person som du kan lita på och så vidare. Vi har ju nämnt Mancini här. Är det den ultimata kaptenen som du känner? Eller är det någon mer som du skulle vilja lyfta? Och kan du nämna några exempel på samarbete som du har haft med de här lagkaptenerna?
Ja, Mancini är ju definitivt en. Han, som jag sa, när jag kom till Sampdoria så var ju han.
Mm.
Han och Vialli, det var ju Sampdoria.
Ja.
Och han var ju då väldigt, väldigt mån om att det skulle gå bra för klubben. Va? Mm. Bra för laget. Mm. Image, resultat och allting. Och det tog han med sig till Lazio också. Va? Mm. Och väldigt mycket fokuserat på att hjälpa folk. Och... Så han är en perfekt lagkapten. Beckham likadant.
Mm.
Väldigt angelägen om att Englands image skulle inte förstöras av någonting. Alla ska jobba. Alla ska veta vad de gör.
Mm. Kan du nämna så?
Han liksom var... Jag kunde ge spelarna en kväll fri vid något tillfälle.
Mm.
Och Beckham var den första som sa, för fan, se till att ingenting händer.
Nej.
Var han på varje spelare. Det får inte hända någonting.
Nej.
Se till och sköter.
Om vi tar de fotbollsmässiga sakerna, taktiska detaljer och så vidare, träningsupplägg. Har du haft dialog med kaptenerna om sådana saker?
Ja, nästan alltid skulle jag vilja påstå.
Mm. På vilket sätt?
Ja, dels att ta in unga spelare.
Mm.
Att starta.
Mm.
Det är ju kaptenen då, kanske någon annan också, som jag tar in. Och, för det är väldigt viktigt att de är med och anser att han är mogen för det, va? Så att
när du, du har konsulterat lagkaptenen i laguttagningar?
Ja.
Mm.
Därför att om du sätter in en spelare som de anser inte... är redo, då får inte han bollen heller.
Nej.
När han ska ha den.
Nej.
Så att det är ju att hjälpa spelarna, hjälpa sig själv också. Va?
Mm.
Sen om du byter någonting, spelmodell, vilket jag nästan aldrig har gjort, men någonting kan det ju skifta och så vidare. Så brukar jag stämma av det med seniorspelarna eller lagkapten. Mm. Och där är ju Beckham fantastiskt, Mancini. Jag hade Ancelotti, Roma som kapten. Och det är ju fotbollshuvuden allihop.
Har du...
Conny Karlsson.
Conny, ja. Har du haft någon gång en situation att du har haft lagkaptenen som du har haft så nära dig och jobbat så starkt ihop med, som helt plötsligt inte platsar i laget längre?
Nej.
Du kommer i den här kill your darling-situationen.
Nej, det tror jag knappt. Nu tänker jag så det brakar det. Men det tror jag inte att jag haft någon kapten som...
Nej. Det blir ju...
Peta inte Beckham och inte Ancelotti och inte Mancini, nej.
Nej. Där kan ju bli en utmaning då, kan man säga. Om man då har en spelare som är så pass nära dig som ledare och du är flera år i en klubb och till slut så hamnar han i ett läge att han platsar inte längre. Är det en klok man så förstår han. Men är det inte en klok man så kanske han inte förstår. För
det kan bli... Ja.
Men den situationen har du inte haft.
Nej, det har jag inte haft.
Har du något annat kul exempel på något som du har samarbetat med lagkaptenen i någon, något exempel på någon situation att det här gjorde vi ihop?
Aj, aj, aj. Då. Ja... nej, jag vet inte.
Värvningar?
Nej, egentligen inte.
Nej.
Om man tänker... Jo, Mancini i Sampdoria.
Mm. Mm.
Han kom med förslag ibland. Mm. Och, ska jag berätta för dig, Falcao, jag skrev på för Roma. Han var på mig varje dag. Till nästa år, köp Mancini. Den ung spelare i Sampdoria.
Ja.
Köp Mancini.
Ja, det är
varje dag.
Med England då, om vi tar landslag. Alltså upplägg med vad det gäller så att säga, läger, samlingar, platser för träningsläger, hotell, med fruar, utan fruar. Alltså hela ett sånt upplägg som det är inför ett mästerskap. Gjorde du det ihop med lagkaptenerna?
Jag presenterade... Englands förbund är superorganiserade i allt. Jag har aldrig sett en sån jävla organisation.
Nej.
Klicka allt jämnt. Aldrig någonting som gick fel. Så det var de duktiga på. Men när allt var klart innan ett EM eller ett VM då, så åkte jag och tittade på träning. Inte matcher. Jag åkte och tittade på alla matcher, men om jag ville träffa Beckham så sa jag till när efter träning kom. Jag behöver 10 minuter med det. Och då gick jag igenom med honom.
Mm.
Nu är det så att vi dit och dit och dit och dit. Och så fruarna kommer, de ska bo på ett hotell där och så vidare. Är det något du har att komma med?
Mm.
Så fick han göra det, va?
Mm.
Så det var han informerad innan alla andra.
Men det där var det att ni hade en sån stark relation och en sån integritet och så, här, så där var inga problem att använda honom i den typen.
Nej, absolut inte.
Nej, det är väldigt bra.
Du vet, han kände sig ju väldigt hedrad, va?
Mm.
Därför att om du kommer ihåg 98 VM.
Mm.
Det var ju VM innan jag kom där, va?
Mm.
Så blev ju Beckham utvisad.
Precis.
Och blev ju dödförklarad i hela England.
Mot Argentina, va?
Ja,
Simeone. Mm.
Av all press. Han var under jorden, va?
Mm.
Och sen lyckas han då resa sig upp.
Mm.
Och få den karriär som han fick.
Mm. Ja, det är väldigt bra. När vi då har pratat om lagkapten så kommer vi ju såklart på en annan extremt viktig del i en coacharbete. Du har själv varit inne på det, du pratar om vi. När man är ledare idag för en klubb eller ett landslag så har man ju väldigt stor stab. Och då är du lika mycket ledare för de andra ledarna. Så var det kanske inte på samma sätt i Degerfors, för där var ni inte så många ledare. Men i de flesta jobben som du har varit, inte minst de här sista åren, så har det ju varit en utveckling på staben för honom som har varit jättestor. Vad ser du för fördelar respektive nackdelar att en stab runt ett fotbollslag
idag har svällt så enormt mot hur det var för 15 år sedan exempelvis.
Jag kommer ihåg när jag började i Göteborg, då tejpade jag fötterna där på spelarna innan match. Och då hade vi ingen läkare som kom. Han kom en gång i veckan tror jag och tittade till. Och vi hade ju en målvaktstränare och en biträdande. Mm. Det var ju inte något annat.
Nej.
Och det är ju skillnad idag. Men det här med mycket folk, det är både på gott och ont tror jag. Mm.
Vad är det som är gott och ont?
Det är gott är ju att spelarna borde få en bättre service. Va? Speciellt på den medicinska sidan och så vidare. Mm. Och det är ju väldigt, väldigt viktigt. När du är ansvarig tränare så är det otroligt viktigt att du kan lita på folk. Mm. Och ju fler du har, är du säker på att du kan lita på alla?
Det är en bra perspektiv.
Jag är ganska säker på att vissa jag har haft borde jag inte ha litat på. Och en av dem har du träffat i Oslo, sa du, nyligen.
Ja, precis.
Och det stör mig enormt mycket att du känner det, att nej, det stämmer inte. Men ju färre man är, desto lättare är det ju. Och det är ju otroligt viktigt att du ska inte ha någon ja-sägare bredvid dig.
Nej.
Men du ska ha någon som stöttar dig. Mm. Tord är max.
Ultimata.
Ja. För Tord, liksom, han har alltid sin egen idé. Mm. Och det kan vara samma som min. Mm. Men det kan vara tvärt emot också.
Mm.
Han kan säga, nej för fan, spela inte honom. Mm. Och då kan jag lyssna och följa hans råd. Eller inte. Mm. Och är det eller inte, så skulle ju Tord aldrig säga att vi får stryk då.
Mm.
Och han skulle ju aldrig säga, vad var det jag sa?
Nej.
Och säg att vi ska spela på lördag. På fredag tar jag beslutet, så går emot Tords.
Mm.
Då stöttar han det, mig.
Mm.
Nu kör vi. Mm. Och det är inte alla som är sådana.
Nej, jag förstår. Tord har varit den ultimata assisterande för dig. När du formerar en ledarstab, lojalitet och kompetens.
Mm.
Det är ju egentligen ord på det som du nyss sa, som är de viktigaste egenskaperna. Finns det någon mer egenskap när du ska komma till en klubb eller ett landslag där du ska formera?
Ja, det är en annan sak som är viktig också. Och det är ju att han har ungefär samma ledarskaps...
filosofi.
Som du, som jag har. Va? Samma sätt att vara. Jag vill inte ha någon som står och skriker och garmar.
Nej.
Därför att jag är inte sån. Jag vill ha någon som... tar det lugnt och förklarar och så vidare. Och att han då är en bra coach.
Mm.
I det här fallet, om jag nu pratar om biträdande tränare. Va?
Har du själv fått bestämma din stab överallt?
Ja. När jag kom till England så var jag ombedd att ta in 2 stycken.
Mm.
Som eventuellt skulle ta mitt jobb.
Efteråt.
Mm. Och den ena var Peter Taylor och den andra var Steve McLaren.
Mm.
Så det fick jag på köpet så att säga. Men då fick jag ju Tord med mig va.
Mm.
Och jag valde in Sami Lee också så småningom.
Men det var Sami Lee och Tord valde du själv, men de andra två valde FA.
Ja. Sen fick du välja... var Steve McLaren för stark för Peter Taylor, så Peter Taylor avgick.
Mm. Men så fick du välja doktor.
Ja, i England fick jag välja doktor. Mm. Och det var ju väldigt gentilt. Va? Så jag tog ju Leif Svärd då.
Och där, om
sen när jag fick sparken så behöll de Leif Svärd. Tror jag fick gå.
Det är väl nästan det bästa betyget Leif Svärd kan få. Att han får vara kvar fortsatt. Absolut. Även att det inte är en svensk
förbundskapten. Han var med Steve McLaren och han var med... vad heter han?
Big Sam, va? Eller
nej,
en till emellan där.
Italienaren.
Ja, Capello.
Capello.
Han var med Capello också där. Så här är det, Svennis, att jag vet inte om du själv kanske vill prata om det, men jag vet att du är otroligt bra på att skapa en god stämning bland dina ledare. Du är, har ju rykte om dig att vara en fantastiskt bra ledare för de andra ledarna. Och skapa en atmosfär i ledargruppen som gör att alla vill verkligen göra sitt bästa varje dag för laget och för dig. Hur gör du det?
Tack för det.
Ja, det vet
vad
jag.
Du säger. Men ja. Det vet jag inte om det är sant.
Jo, det vet jag. Men du måste göra något och du måste tänka på det lite. Och, eller är det bara naturligt att du har det i dig? Eller?
Ja. Det ska ju vara liksom, om du då är ett landslag eller ett klubblag så har du ju ett möte med dem varje dag. Mm. Du sitter ju som vi sitter här, va? Mm. Med kopp kaffe och väldigt ledigt och lätt. Och, och så, jaha, ska vi planera då morgondagen till exempel? Mm. Då gör vi det. Och då, ofta har jag med då fysion. Mm. Och säger, ja, är det någon imorgon som inte kan träna och så vidare? Och sen säger jag till dem, vill du vara med på resten så har du något att göra. Så kan du gå, för nu är det bara fotbolls. Och ibland stannar han kvar och lyssnar och så vidare. Med det sagt så, du får ju bjuda på dig själv. Du ska ju liksom inte, om du nu har valt din stab så ska du ju ge dem allt du har att ge. Mm. Du ska liksom inte ha någon du pratar med speciellt och så vidare. Nej, då gör vi det här.
Men du är också väldigt bra på det sociala, för det kommer en dag som tar slut och sen blir det kväll. Och då är du ofta ute och tar ut ditt gäng på att käka middagar.
Absolut. Mm. Ofta. Mm. Och det är speciellt då om du, som i Kina, va? Det gillar ju dem. Va? Mm. För då sitter de ju, och många av dem har ju inte familj med sig. Va? Nej. Så det har alltid varit så. Mm. Och det har jag lärt mig. Men sen är det klart, det var ju inte på samma sätt när jag då var gift och hade småbarn och så vidare. Då bjuder man ju inte ut varannan kväll staben. Va?
Nej.
Då skulle frun bli lite småsur, tror jag.
Men, är det
men då och då, ja. Mm.
Men är det någonting som du har lärt dig under resans gång, just den delen, att gå ut och käka middag på kvällarna med ledarstaben?
Ja, det har jag gjort under resans gång. Det var inte mycket i Göteborg, det tror jag inte. Men sen blev det mycket. Mm. Tony, som jag då valde, biträdde mig. Jag började på att umgås med hans familj och vi var ute och käka ofta och... Mm. Och då hade jag också övriga delar av staben med ibland. Tog hela familjen då ut. Mm. Ja, det lärde jag mig mycket. Mm. Sampdoria, Mancini då. Mm. Jag tror en gång i veckan, jag tror det var varje torsdag, så bjöd han ut alla spelare, hela staben, på middag.
Okej, okay. Så lagkaptenen bjöd ut ledarstaben?
Det som ville.
Ja, fantastiskt bra.
Och han betalar alltid.
Han betalar själv.
Alltid. Mm.
Det är bra.
Ja, och alla spelare. Mm. Jag menar, han var ju inte någon perfekt kapten i det att han skällde ut spelarna ibland. Mm. På plan. Men de förlät honom på grund av att han hade så stort hjärta och var så duktig.
Lite mentala faktorer. Att bygga en individs självförtroende och en grupps självförtroende. Du hade ett litet samarbete med Willy Railo för några år sedan. Hur funkade det? Och hur har du jobbat med det senare? Med de mentala delarna?
Jo, Willy Railo. Jag läste hans bok för många, många år sedan som han skrev. Som heter Bäst när det gäller. Mm. Jag vet inte om det var den första idrottspsykologiboken som kom ut på allvar, eller jag vet inte det. I alla fall så tränade jag Degerfors. Mm. Ett år tillsammans med Tord och ett år själv. Vi vann ligan och förlorade kval bägge åren. Spelade fantastisk fotboll i serien. Mm. Vann i princip alla matcher. Mm. Och när kvalet kom så var vi som yra höns. Mm. Så jag tänkte, vad fan... Nu ska jag ha ett år till åtminstone. Och nu får det inte hända igen.
Nej.
Och då hade jag nyss läst den här boken. Så jag tänkte, vad fan, en sån kille kanske. Så, efter mycket om och men fick jag tag i den här mannen. Mm. Och presenterade mig och sa att jag tränade ett division 3-lag. Och, ja, för fan, sa han. Jag kommer. Så han kom. Mm.
Norrman, ska vi säga också då.
Norrman, mm. December. Månad. Så jag sa till spelarna, nu nästa vecka. Serien var slut och allting. Nästa vecka, det var innan. Så ska vi samlas på Folkets hus. Mm. Och där kommer en psykolog. En psykolog. Gubben. Mm. Kommer du ihåg, va? Gubben. Fan. Ja, han är från Norge. En norsk psykolog. I helvete. Och det blev ju alla. Nu kommer ni allihop. 10 lördag morgon. Och han kom in. Mm. Och jag hade bara pratat med en som hastigast. Men jag tänkte. Jag tyckte om det jag läste, va? Mm. Jag tänkte, fan. Jag visste inte vad jag skulle göra. I alla fall. Han tog ju de här spelarna. Så du vet, de... Efter en timme så sa han, nu sätter ni er så här. Mm. De somnade allihop. Mm. Han, hela jävla laget. Och gubben, han vaknade inte. Så han fick gå fram och slå dem i ansiktet. Men han sa, det är farligt om man inte vaknar. Och sen spelade han då in kassetter. Jag sa till honom... Mm. Löpvägar, när vi ska försvara, hur vi ska pressa, som vi lyssnar på då och då. Mm. Och sen när det närmar sig kvalet så stannar vi bussen, och det gjorde vi nästa förmatch när vi åkte på bortaplan, och autogen träning, och så satte vi på bandet med Billy Railo. Vi vann.
Ni vann, ja.
Så kom jag till Göteborg och får en spelare som gjorde allt på träning. Mm. På Torbjörn. Mm. Helt outstanding i allt han gjorde. Match, skit. Mm. Och jag pratade med henne. Sa till honom. Han blev öppen mot mig och sa, jag är rädd och jag är nervös. Och, vad fan, så är jag nervös för du är störst, du är starkast, du är vackrast, du är bäst. Mm. Ja. Så till slut så frågade han, är du intresserad av den här killen? Mm. Ja, sa han. Absolut. Mm. Kan jag göra mig bättre, så är det.
Så du
efter en månad, 2 månader kanske, så var Torbjörn Europas bästa forward.
Så du tuttade ihop Ville Railo och Torbjörn, och det blev väldigt lyckat.
Yes. Mm.
När du sen har kommit ut i Europa, har du fortsatt använt dig av Ville Railo? Har du haft andra idrottspsykologer? Har du jobbat på samma sätt? Eller känner du att den delen av det har ändrat sig?
I Lazio så hade jag en spelare som heter Alen Boksic. Mm.
Kroat.
Mm. En fantastiskt fin människa, men konstig. Mm. Och likadant som Torbjörn, på träning gjorde han allt, men så gjorde han inte mål på chanserna i matcher. Så jag, samma sak där, jag tog kontakt med honom och tog kontakt med ägaren och sa Ville Railo. Jaha. Allen, han älskade Ville Railo. Mm. Som kom ner då och då och de jobbade mentalt och så vidare. Sen gjorde Ville Railo en överenskommelse med ägaren. Mm. En jävla överenskommelse, ekonomiskt. Mm. Och den gick ut på att han fick en viss summa pengar, Ville Railo. För varje mål Boksic gjorde fler än året innan.
Okay.
Året innan hade han gjort 1. Mm. Så när han var uppe i 10-12 mål så ringde Kragnotti ägaren till mig och sa, du, sa han, det skulle inte vara läge att sätta Boksic på bänken. Det har gjort många mål.
Ja, men det är bra. Något mer exempel, har du samarbetat med någon annan idrottspsykolog än
Nej, men jag gjorde stora misstaget att jag inte tog in en i England. Mm. Och då skulle jag bara ta in honom för penalty shootouts.
Okej. Okay. Var det inte lite att han Steve Peters var inne där på törn eller? Nej, det var det inte. Utan du inte hade ingen mig. Där. Nej. Nej, inte med dig. Nej. Och det är någonting som du känner.
Och det jag gjorde är inte därför att jag trodde att det var för VM 2006 måste det ha varit i Tyskland. Jag trodde att Gerard och Lampard och mer, de var vaccinerade för allt. Mm. Och det var de inte. Nej. Missade straff bägge två. Mm. Så Men också dels för att det är landslag, det blir krångligt va? Mm. Och det blir så sällan. Mm. De är ihop va? Mm. Så att jag gjorde det inte och det var ett misstag, det skulle jag ha gjort.
Men för din del som ledare, coach, instruktör, så är du väldigt positiv till den delen med att ha en separat tränare, coach, för att jobba med det mentala.
Ja, men så. Du måste vara fullständigt säker på att det är rätt man.
Att det är rätt man, ja. Mm. Du hade någon i Kina också?
Jag hade en spelare som hade spelat i AIK som hade samma symptom, att han var bra på träning och efter 2-3 matcher så liksom blev han bara nervös och det stämde ingenting. Så jag kontaktade Norrköpings psykolog.
Daniel Ekvall.
Ja.
Väldigt duktig.
Men så gick jag, ja. Mm. Så att det blev ingenting. Men jag tror att de träffades och jobbade ihop vid något tillfälle i alla fall.
Mm. Och så slutade det. Det här med de mentala faktorerna, det är ju inte bara för spelarnas del, utan det kan ju också vara för dig som ledare. Coach, hur har du hanterat den här mentala pressen under alla år själv, personligen, som är att vara ansvarig tränare på hög nivå?
Ja, jag tror att det är mer min far och mor som har uppfostrat mig. Mm. Så jag är ganska lugn av mig. Men vad jag lärde mig av Willy Railo, det är att sova.
Sova?
Autogent. Jajamän, jag kan sätta mig på 30 sekunder sover jag. Mm. Och det kan jag än idag. Mm. Mancini var vansinnig när vi flög. Mm. För jag sätter mig bara så och så. Mm. Mm. Och så sover jag. Mm. Alltså, vad i helvete.
Men du har aldrig haft någon problem med det? Det är alltså de kraven och pressen, förväntningar. Vi pratar om Lazio, det är bara Scudetto som gäller, Roma, engelsk förbundskapten.
Nej, inte som jag vet om.
Nej.
Men förmodligen kanske det sitter djupt inne någonstans. Mm. Men nej, jag har alltid tyckt om pressen på, inte journalister, utan pressen på dig. Va?
Förväntningar,
jag tyckte inte om att vara i Fiorentina. Där,
det inte var någon press.
Nej. Det var det inte. Nej. Det var bättre att vara i lag som...
Här gäller det att vinna. Men det måste vara en otroligt bra egenskap som du har haft i den världen.
Ja, det är, ja. Jo, men det är väl bra. Ska du vara ängslig och nervös, då ger du ett dåligt tecken till dina spelare.
Ja, självklart. De mentala faktorerna för en grupp kan ju vara ganska tuff också i motgång. Har du haft någon sån motgångssituation där du har verkligen fått bekänna färg att hantera en grupp som har varit mentalt väldigt svag? Och hur har du gjort då?
Ja, väldigt svag vet jag inte, men den första motgången, den kom ju i Göteborg. Den var ju väldigt, väldigt nära att jag fick sparken där, antar jag. Även om styrelsen, jag ställde min plats till förfogande till och med. Mm. Så att jag kan flytta tillbaka och bli lärare där uppe i Värmland. Men de vill ha mig kvar då. Men innerst inne tror jag att det var nära. Jag tror jag var väldigt nära. Vi förlorade inte 3 matcher mot Sundsvall och hemma och så vidare. Så det var säkert... Ja, det vände va? Och det vände ganska snabbt.
Men har du varit så här, i någon annan klubb där du har haft en situation där du har känt att spelargruppens självförtroende är väldigt starkt på väg ner på grund av spelet funkar inte, resultaten kommer inte, och hur har du då valt att attackera det som ledare?
Ja, men som tränare så känner du och du vet när laget är ditt. När de följer dig, de tycker om dig, de jobbar för dig. Det känner du.
Mm.
Och på samma sätt känner du tvärtom. Mm. Det här laget är inte mitt.
Nej.
Och det har jag känt. Det kände jag i Division 2-laget jag hade i Kina. Det kände jag i Filippinerna.
Mm.
Det kände jag efter en stund i Leicester.
Mm.
Och anledningen var att jag köpte fel spelare där.
Mm.
Så att de andra blev... Så det känns.
Mm.
Och det, då skulle man säkert ta in en psykolog. Va? Men,
hur har du tacklat de situationerna då?
Jag försöker ju vända på det så gott det går. Va? Men i alla 3 situationerna så fick jag sparken. Nej, inte Filippinerna fick jag inte sparken, men Leicester fick jag gå. Och det var riktigt, därför att jag köpte helt enkelt fel spelare. Det blev gärdigt.
Det fanns liksom ingen arbetsinsats som du kunde tillföra där för att vända den kutten?
Nej, du fick alltså då ägaren mota lite grann. Mm.
Har du någon gång känt dig otillräcklig som tränare? När du har känt att jag fixar inte detta?
Ja, det är ju när du hamnar i den situationen jag gjorde i Leicester. Va? Mm. Då står du där med tre spelare som jag trodde på. Va? Mm. Lite äldre alla tre. Och det var ingen av dem fungerade. Nej. Och då sitter du i en sax. Du kan ju liksom inte gå till ägaren och säga jag vill ha tre nya. Nej.
Men upplever du
så att
är du rökt då? Då är du bara packat ihop.
Det känns liksom att det här går inte.
Du känner inte att det finns någon metod för att lösa upp det och vända skutan?
Nej, jag tror att du måste vara så pass rak och säga till ägaren att jag är ledsen, men det fungerar inte.
Dina största motgångar då som tränare?
Ja, Leicester är ju en av dem. Mm. Jag gillade ägaren och jag vet att han gillade mig. Mm. Så vi var på väg att få en väldigt bra, eller vi hade en bra relation. Och köpte Kasper Schmeichel bland annat och gjorde bra inköp till dem. Mm. Och det var tråkigt, för det hade jag velat varit med och tagit upp dem till Premier League. Det är ju en motgång. Ja, England anser jag inte som någon motgång.
Det kan vi inte gå med på att det var en motgång. Det är tre kvartsfinaler.
Filippinerna, men du kan glömma Filippinerna. Det kan vi glömma, för det var skit och rätt igenom alltihop.
Men Leicester är egentligen, som du känner, det där.
Ja, är min största sen blev jag besviken på Mexiko också. Mm. Men jag hade spelarna med mig, kände jag, men så fort jag började på att ta emot så hälften av förbundet. Så tog de en mexikanare istället.
Om vi går in lite på det här med kommunikation. Hur många språk behärskar du idag?
Ja, hyfsat så är det ju då svenska, engelska, italienska, portugisiska och spanska som jag klarar mig på. Mm. Jag skulle klara att hålla en träning och hålla en presskonferens och sen om du sitter på någon läkarkongress så är jag inte säker på att jag hänger med.
Hur snabbt har du lärt dig språket när du kommer till ett nytt land?
Jag har försökt att studera så snabbt som möjligt. Mm. Portugisiska började innan jag kom till Portugal. Spanska när jag kom till Mexiko. Italienska var ju, det blev ju ganska lätt eftersom jag kunde portugisiska hyfsat. Mm. Och det är ju
När du kom till Roma, coachade du första veckorna med tolk? Eller
var första du halvåret med tolk.
Halvåret med tolk.
Sen sa Viola. Mm. Därför att han kom på att familjen, pappa och mamma till den som hjälpte mig, det var en ung kille, var stora Lazio-supportrar.
Okej.
Okay. Så samma dag han fick reda på det så sa han, nästa vecka får Mr. klara det själv.
När du ska kommunicera i en förening så blir det lite annorlunda om du kommunicerar uppåt eller neråt i en organisation. Vad har du för erfarenhet av det?
Det har jag massor med erfarenhet av. Därför att ägaren till Roma till exempel, han var senator. Mm. Han var alltså riksdagsman. Mm. Och hans bästa vän var Andreotti som väl var inrikesminister eller någonting. Mm. Så det var på riktigt hög nivå de var. Och det är klart, då får du använda ett speciellt språk och ett speciellt sätt. Och det är ju inte samma sak som att gå in i materialrummet och diskutera med materialförvaltaren vad som behövs och så vidare. Men jag tror, är man värmlänning så går det ganska
så
bra.
Går det bara.
Du kan prata med Gud och alla människor.
Men du har upplevt.
Och sen är det ju fotboll, va? Mm. Även om han är senator, så det han brinner för, det han älskar och det han vill prata är fotboll.
Det är fotboll. Utifrån sådär så är det så vi som känner den lite grann i alla fall. Vi har ju ändå upplevt under din resa att du har varit väldigt, väldigt skicklig på det här politiska spelet ute i Europa. Var du än har hamnat så har du kunnat föra dig på ett bra sätt och lagt dig på den, lagt ribban på den nivån som du är. Är det något som du har lärt dig eller har du egentligen bara stått med båda benen på jorden och haft din uppfostran från Värmland in i diskussionerna?
Jag tror inte att det är någonting jag har lärt mig, utan det är...
Ja. Du har det bara?
Ja, det tror jag. Men det tror jag alla har. Mm. Kom ihåg att även om du står och pratar med drottningen av England som jag har gjort, med Tony Blair och så vidare. När du pratar med dem så pratar du inte om krig.
Nej, du pratar fotboll.
Jag frågade Tony Blair, vad i helvete gjorde du, gick ni in och bombade Irak för? Det frågade jag honom faktiskt. Ja. Det är en annan historia, Eriksson sa han, Sven sa han. Mm. Men de vill ju prata fotboll. Ja. Ja. Och det... Om drottningen säger, jag har nästan aldrig sett någon fotbollsmatch, sa hon. Och jag tycker egentligen inte om fotboll, men jag tycker om Michael Owen, sa hon. Okay. Jaha, sa jag och frågade. Och varför då då? Han ser så fin och ärlig ut, sa hon. Okay. Och det gör han kanske, han ser ut som en baby.
Jag hörde att hon var Tottenham-supporter, drottningen, men det stämmer inte då?
Det vet jag inte, men att hon är fotbollsfans, det är hon inte. Och, och hennes man definitivt inte.
Nej, nej. Vi släpper det. Vi ska ta lite grann om massmedia också. Och hur har du upplevt mediedelen?
Det har jag däremot lärt mig. Mm. Därför att när jag flyttade till Göteborg så gick det bra och sen gick det dåligt ett tag. Och då... Expressen, GP, Aftonbladet, de började ju på att hacka jävligt illa på mig. Och Göteborg och spelet. Och... Mm. Så jag gick ju så gott som i krig med dem. Jag tog ju telefonen och ringde upp dem och så vidare. Och, vad fan skriver du det? Och... Men det lärde jag mig ganska snart att bråka aldrig med journalister. Du får aldrig sista ordet. Nej. Det kvittar. Låt dem skriva istället. Mm. Så efter Göteborgstiden, det var där jag lärde mig det. Mm. Aldrig någonsin har jag brytt mig om vad. Och den bästa applåd jag har fått någon gång. Och efteråt det bästa jag någonsin har sagt på en presskonferens. Det måste ha varit News of the World under ett VM. Jag tror det var i Tyskland. Det var VM i alla fall. Stor presskonferens som alltid med England. Mm. Och vi hade spelat oavgjort, tror jag, någon match eller vad fan det var. Eller vi skulle spela. I alla fall så säger News of the World, de reser sig upp och säger: Eriksson, vi förstår det inte. Allihop här, vi förstår det inte. Och jag förstår det inte. Då tänkte jag, fan också. Så sa jag till henne, du skriver för en skittidning som heter News of the World. Jag begär inte att du ska förstå. Jag är förbundskapten i England. Du kan inte förstå vad jag gör. Det går inte. Nej. För du skriver skit bara. Mm. De ställde sig upp alla och applåderade. Ja. Och även han som fick skit. Ja. Sen såg jag honom 10 år senare. Då sa han till mig. Det var det bästa du någonsin har sagt på dina 6 år i England.
Det var svar på tal. Ja. Ja. Utifrån sådär så känner man lite grann att det har varit en, oavsett vad som har liksom varit runt där rent medialt, så har det varit nästan som att hälla vatten på en gås.
Ja, men jag lovar dig, jag sa till dig, jag lärde mig i Göteborg. Mm. För om du då ringde upp de här killarna så fick du än värre skit nästa gång. Mm. Så att...
En business as usual och sen bara stå sig och gå vidare. Ja. Det har varit din filosofi. Och
ja, ja, definitivt.
Har tacklat det på ett väldigt fantastiskt bra sätt. Alltså, det måste man säga.
Sen i Rom om du förlorar fotbollsmatch, vet du, det är...
Om vi tar så här, när du ska så här förbereda dig för en presskonferens exempelvis, eller en stor intervju eller någonting, gör någon speciell förberedelse då? Aldrig?
Nej, inte. Nej, nej. Det gör jag inte.
Du bara går in.
Jo, det var en lögn. När jag var i England så läste jag ju nästan aldrig tidningar heller efter ett tag. Jag tänkte, vad fan ska jag läsa sån här skit jämt? Slog vi Tyskland borta 5-1 och läste jag. Så kvittade.
Den har du nästan sparat
en så ibland då, om det var något speciellt, så jag hade ju alltid presschefen med mig. Va? Mm. Så när vi var på väg från omklädningsrummet eller stadion till presskonferens och sa han, Svensson, du bör veta det här och det här och det här. Mm. Det har stått där och där och där. Mm. Så där fick jag lite briefing då, men en minut, två minuter.
Utvecklingen har ju gått enormt snabbt också inom media med det här med sociala medier och så vidare. Det har inte varit så jättemycket, det blir värre och värre. Men är det någonting som har påverkat ditt arbete som tränare, sociala medier?
Nej, det tror jag inte. Men om jag vore tränare idag på hög nivå så tror jag att jag skulle göra det. Det är ju, spelarna har ju en enorm makt idag egentligen. De kan ju gå ut på sociala medier. Och jag vet inte hur reglerna är idag, va? Men i Kina var det ju förbjudet. Mm. Det fick du ju liksom inte gå ut och tycka, utan klubben var tvungen att godkänna det du gick ut med. Va? Nu vet jag inte hur det är i Sverige. Om du får spela får gå ut med vad du vill. Eller?
Nah, det får man nog ha olika förhållningssätt i olika klubbar, tror jag. Men jag håller med dig om att det har ju ändrats sen du hade dina bästa år ute i stora klubbar och i England och så vidare väldigt mycket. Hur det är idag. Så att idag tror jag att om du ställer en fråga till en tränare idag så tror jag att han tycker att det påverkar ganska mycket. Ja. För det blir händer saker där som blir energiläckage på som du måste hantera. Tyvärr är det så. Du, vi släpper det med media. Sista punkten. Utveckling av dig som tränare och coach och ledare. Hur har du jobbat med att förkovra dig själv och bli bättre coach under alla dessa år?
Ja, jag har ju försökt väldigt ofta åkt och titta på träningar, va? Mm. Och är du förbundskapten så är det ju väldigt lätt, va? Mm. För då har du ju tid att göra. Mm. Är du klubbtränare så har du ingen tid att göra helt enkelt. Men jag kommer ihåg när vi var i Lazio till exempel så skickade jag Tord till Manchester United till exempel. Mm. Och han var på andra ställen. Jag sa till honom, åk en vecka. Mm. Och det var ju fantastiskt. Jag ringde Ferguson och frågade. För han visste vem jag var och jag visste vem han var och så vidare. Ja visst, sa han. Jag tar emot honom. Mm. Och Tord landade i Manchester. Och vet du vem som kommer att hämta honom i egen bil? Ferguson,
ja. Mm.
Helt otroligt. Mm. Jag tog hand om honom. Så det har jag varit lyhörd för. Och Tord såg ju alla träningar då och satt och pratade med Ferguson lite grann. Och då, sen på landslag så åkte jag ofta och tittade på träningar i Chelsea och United. Och United lite mindre. Ferguson var inte så glad.
Nej.
Vi rök ihop då och då. Men Arsenal såg jag många träningar i. Och. Och så åkte jag titta på, när jag var i Mexiko, då åkte jag titta på Barcelona, Guardiola. Och det är ju, du lär dig alltid någonting varje dag, va?
Har du några speciella tränarkollegor som du har haft, som du har använt för att utbyta erfarenheter och lärt dig mer om fotboll och ledarskap?
Ja, det har jag haft i Sverige då, från sett Tord, Hasse Backe, internationellt sett Mancini idag lite grann, men framförallt Lippi känner jag ju otroligt väl. Och vi hade ju många duster i Italien, men du vet Lippi är ju från Genoa, va? Och spelar till Sampdoria. Så han var ju ofta i Genoa när jag tränade, så många middagar där. Sen var vi i Kina, bodde i samma stad. Han hade ett lag och jag hade det andra. Så det var ju vadslagningar, vem som skulle betala middag. Så vi är vänner, va? Och vi pratar ju väldigt, väldigt mycket fotboll. Och han är ju, ja, jag gillar honom.
Kan man säga att om man undantar Tord Grip så är Lippi den du har lärt dig mest av?
Ja, mest erfarenheter, mest ja, kan man säga.
Härligt. Väldigt spännande, intressant och lärorikt samtal. Jag tänkte att vi ska avsluta här, Svenny, så att du ska få en liten specialuppgift. Och det är att jag tänkte att du ska få faktiskt ta ut två lag. Om du tar ut ett All-Star-team med det bästa laget som du har tränat. Ett lag med de engelska spelarna i. Du får ett speciellt engelskt lag. Och så ett lag med alla andra spelare i världen av de bästa spelarna du har tränat.
Ja, här kan det vara att jag glömmer någon. Va? Men snabbt, England. Joe Hart.
Mm.
Backlinje, Gary Neville, det är 4-4-2 här. Ja. Gary Neville, John Teddy, Rio Ferdinand och Ashley Cole.
Mm.
Det är en bra backlinje.
Det är väldigt bra.
Mittfält, Beckham, Lampard, Gerard och Scholes.
Mm.
Och där framme så blir det Rooney och Michael Owen.
Fantastiskt bra lag.
Ja, det är ett bra lag.
Där har jag faktiskt en liten instickfråga. Du Scholes. Fick Scholes på kanten var ju en liten diskussionsämne. Ja. Jag förstår att du ville spela med de bästa spelarna i laget.
Ja.
Mm. Och då var inte svaren så.
Steven Gerrard kunde spela där också, till vänster.
Mm.
Men ja, jag fick mycket kritik. Inte mycket, men då och då.
Mm.
Att det var obalans. Så jag frågade ibland journalisterna, okej. Okay, ta ut mitt fältet du då.
Ja.
Så till, vem ska jag peta av de här? Ja. När de är så bäst.
Ja.
Det går ju inte.
Nej, det går inte. Jag förstår helt och hållet. Väldigt bra lag. Då är det frågan om de skulle vinna mot det här världslaget.
Det skulle bli match. Men jag tror att de får ge vika det, skulle jag tro. Världslag, det är Schmeichel. Det bästa målvakten jag har haft.
Och då pratar vi Kasper Schmeichel.
Kasper, ja.
Mm.
Bättre än Johart.
Mm.
För mig.
Mm.
En högerback, svårt val, men jag hade en som heter Pietra i Benfica. Mm. Otroligt duktig.
Mm.
Mittbackar, jag är ledsen hur sen, men Nesta och Mihailovic tar jag där. Mm. Det är ett par som var för jävla duktiga. Vänsterback, en som heter Nela, som spelar i italienska landslaget, jag hade i Roma.
Mm.
Mittfältare, ja du, Veron, Mancini, Falcao och Nedved. På topp Torbjörn med Baggio. På bänken Gullit. Och lite andra.
Och lite andra gubbar. Ja. Och så tog Grip som assisterande.
Ja.
I allra högsta grad.
Det får det ju bli.
Mancini
mittfältare, det har jag en bra historia.
Mm.
Det året vi vann ligan så hade vi Lazio på programmet. Så hade vi problem på centralt mittfält.
Mm.
Skador, Almeida, Simeone var skadade. Och vi spelade sisådär i början på serien. Så Mancini kom inte med och sa, jag kan spela central mittfältare. Helvete, Mancini, så ut med det. Det kan du inte. Du ska stå där och klacka bollar hit och dit, det går inte.
Nej.
Vi spelade sisådär. Och det gick nog två matcher. Så kom han in igen. Jag lovar, mister, sa han. Jag kan spela central mittfältare. Jag tänkte, han är ju klok egentligen. Så att jag provar.
Mm.
Han spelar 17 matcher, central mittfältare. Vi förlorar inte en match.
Nej.
Vi börjar på att ta statistik på honom. Han vann mer bollar än någon annan spelare på plan. Nästan jämnt.
Mm.
Men aldrig med en tackling.
Nej.
Utan han var klok, han läste bara och var där och tog den. Och när han fick bollen rättvänd, då var det ju spring, sa han bara till folk. Så
att han skulle bli en så bra tränare, det såg du väldigt tidigt.
Garanterat.
Mm. Mm. Det är kul att se.
Ja.
Jaha, Svennis. Tiden går. Det har varit ett otroligt intressant och spännande samtal. Stort tack för att vi kom hit och hälsa på dig här i fina herrgård. Och att du tog dig tid och prata lite ledarskap och även att vi har kommit in lite på fotboll. Lycka till i fortsättningen. Finns det någonting som du känner framöver det där skulle jag vilja göra?
Ja, kommer det något vettigt, inte Filippinerna,
nej,
typ.
Mm.
Så skulle jag bra gärna vilja sitta på en bänk igen, absolut.
Mm.
Men det är ingenting som håller mig vaken på nätterna och att jag blir nervös av eller... Jag behöver det inte och jag klarar mig absolut väldigt bra utan också. Men kommer det något så, ja, jag saknar det ibland.
Mm.
Och så, man är ju tokig och lite självisk kanske och snobbig, jag vet inte. Men du sitter och tittar på tv ibland och tänker, vad i helvete håller tränarna på med? Och det är klart, det är lätt att sitta i tvn och säga det, men det är svårare att sitta på bänken. Men ibland blir man... Jag blir i alla fall frustrerad och tänker, vad fan.
Mm.
Så kan man ju inte göra.
Så kan man inte göra. Hej då.
Ja.
som sagt, jättebra. Stort tack och lycka till med vad det än blir framöver.
Tack.
Tack. Härligt.
Ha det bra.
Ha det bra. Tack för att du har lyssnat på Coach Meet Coach och tack till Ideella Folkspel för att ni låter hela överskottet från försäljningen av Bingolotter och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet och stödja utvecklingen av framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Tack för det! Nästa vecka gästas Coach Meet Coach av hockeytränaren Conny Everson. Ha det bra!
En poddproduktion av Fredag.